vårt eminenta café och fått en liten cappuccino här.
Det är jättegott, jag kör då svart kaffe.
Var det lite mer hardcore?
Ja, hardcore, ja. För jag gillar cappuccino också.
Ja.
Men jag kommer att läsa i en bok, jag tror det var Stjärnor av J, heter den.
Ja.
Där det då var en av karaktärerna, han drack bara bryggkaffe, alltså vanligt som svart kaffe. För det var det enda kaffet som var ärligt.
Mm.
Inte tillkonstrat, inte någon sån här liksom fluffa på och hämta ner liksom, mjölk från lamor som har blivit mjölkade upp i andarna och så vidare.
Eller sån sojalatte
alltså,
och med lite stänk av kolasmak.
Ja, den här karaktären var, han var så kompromisslös som man bara är liksom, i så här 16, 17, 18 års åldern. Man ska ha det på ett visst sätt och sen så, nej.
Och så måste man ju vänja sig vid lite kaffe. Det är ju därför jag fortfarande har mjölk. För att det var ju en fransk person som lärde mig att dricka kaffe och hällde i liksom stora mängder mjölk. Innan dess var jag tedricka. Ja. Men sen blev jag fast. Mm. Men det är faktiskt en av de här böckerna som jag har läst.
Ja.
Som heter Det borde finnas regler.
Ja.
Då dricker hon kaffe. Alltså hon tvingar sig själv att dricka kaffe. Och det är mintkaffe.
Ja.
Alltså jag undrar, finns det egentligen?
Ja, det absolut. Men jag tror att du får ge mig sån där, du vet, på flaska.
Okej, så
det
lite
sånt. Men jo, det finns min kaffe. Jag har druckit det
faktiskt. Jag hade aldrig talat så. Jag tänkte att det var någonting som hon hittade på i boken. Det är något sånt.
Ja, det finns.
Ja, okej. Okay. Kan vi konstatera det?
Vi konstaterar det. Vi ska väl kanske hälsa folk välkomna lite grann.
Mm.
Till vårt andra avsnitt av Ungpodden.
Mm. Som kommer att handla om bok plus film.
Ja, alltså böcker som... Det har kommit filmversioner på. Som vanligt vi som pratar, Martin.
Och Susanne.
Som är ungdomsbibliotekarie på Helsingborgs stadsbibliotek.
Avdelning Ung.
Precis, nere i källaren i bunkarna.
Ja, vår underbara ungdomsavdelning som jag älskar.
Fönsterlös.
Yes.
Ett rum fyllt av kärlek. Så hjärtligt välkomna dit. Böckerna vi pratar om idag finns att låna hos oss och på massa andra bibliotek över hela landet, men såklart också i vårt närområde här nere i nordvästra Skåne.
Mm.
Du har redan börjat prata om en bok där det borde finnas regler. Vill du fortsätta prata om det? Eller?
Ja, men det gör jag jättegärna.
Ja, vad handlar den om?
Så det här är ju Lina Arvidssons debutbok, Det borde finnas regler. Och det går ju inte riktigt att fatta att man kan skriva en sån bra debutbok, tycker jag. För den är bara så pang på, språket sitter där det ska. Det känns helt trovärdigt. Karaktärerna likadant.
Mm.
Inga konstigheter, inte för mig i alla fall. Skriven 2012.
Ja.
Handlar om en vänskapstrio, kan man säga. Även om det framförallt är då Mia och Miriam som är den där riktigt tajta vänskapen, så är det även Carl som är deras kompis då.
Han är ju så skön.
Han är så läcker. Ja. Och överhuvudtaget, deras vänskapsrelation är ju väldigt skön. För de berättare, så ska jag säga också, det är Mia som är berättarrösten i storyn. Men man kan säga så här, att i en ganska hård och tuff verklighet så är deras vänskapsrelationer varma, sköna, trygga.
Ja.
Tills det händer någonting. Kanske du kommer ihåg?
Jag kommer ihåg att det är någon annan som får sällskap med en annan person.
Precis.
Som är betydligt mycket äldre, eller hur?
För att, just det, precis.
Lite grann gamla, hur gamla är de här?
Ja, de är ju då, man kan säga, de minderåriga.
Ja, de är under 15 tror jag i alla fall.
Ja.
Ja. Och hur gammal är den här andra personen då?
Är ju då 40.
Ja, det är ju lite...
Ja, och han heter ju då Per. Mm. Men Mia då, som är huvudpersonen eller berättarrösten, hon spekulerar ju lite grann i det där, att tänker att det här att Miriams pappa aldrig är hemma i princip. Han är en sån här hypad restaurangägare som alltid... Mm. Är på gång med någonting och aldrig har tid att stanna upp. Och hon tänker att det kanske är lite grann farlsfigur där. Men hon och Carl i alla fall, de bestämmer sig för att de måste göra någonting åt det. För att de tycker att de håller på att tappa henne. Och
ja,
de tänker att det är väldigt osunt och kriminellt dessutom.
Ja, kriminellt är det ju faktiskt. Alltså, du får inte får inte ha ett förhållande med någon som är under 15. I alla fall inte av fysisk natur.
Nej.
Nej, alltså det är ju det som är, jag tror är grejen, att de behöver liksom följa efter.
Ja, precis.
De här Per då skuggar honom ganska mycket.
Precis. Ja. Och de hamnar ju i en massa märkliga situationer hela tiden.
Ja, på grund av det här tror jag.
Ja, och det känns ju som att vuxenvärlden som finns runt omkring dem, som Mias pappa då, han är ju alkoholist, föräldrarna är separerade och mamman är, ja, hon får en lite, kan jag tycka, lite klischéartad som den här separerade, lite tragiska figuren som så träffar, hon träffar olika män och hon är aldrig riktigt nöjd med någon. Alltså så, det känns lite så här, nästan lite raljerande där och lite klisché. Kunde gjort henne kanske lite mer, men hon är lite hård mot henne, men det kan ju vara det här puberteten och så. Det är inte så, det känns inte som att det är inte så mycket kärlek mellan mamma och dotter. Men det kan säkert vara så i verkligheten också. Pappan är ju då väldigt avlägsen figur. Ja. Men de träffas ju ibland.
Ja, är han en sån pappa som tror på det här med kvalitetstid snarare än kvantitetstid?
Precis, och han lever ju också i sin lilla dimma. Alltså på något sätt. Och han sörjer ju också fortfarande det här äktenskapet. Känns det som att han är lite kvar där. Han har inte riktigt tagit sig loss ur det då.
Du har sett filmen också?
Filmen, ja.
Vad tyckte du om den? Alltså det är alltid intressant tycker jag när man pratar om alltså böcker som blir film. Man har ju sina föreställningar, man ser karaktärerna framför sig och som får en så här, ja, men man vill ju att de ska se ut på ett visst sätt.
Precis. Du har ju också sett filmen.
Jag har faktiskt inte sett filmen.
Du har inte sett filmen, nej. Jag tycker att den här regissören då, Linda Maria...
Ja, vi måste leta upp
det.
Det måste vi göra.
Och jag var febrilt här och sökte lite grann i mobilen för att jag tänkte att jag skulle hitta, för att jag tappade bort hennes... Birbeck heter hon. Linda Maria Birbeck.
Ja.
Tycker jag har lyckats skapa egentligen någonting ganska självstående, om man säger så, från boken. Okay. För att den känns inte som att den ligger jättenära. Även om det är liksom, det är samma karaktärer och hela den här biten och de har samma namn och allting. Men det känns ändå som att den är mer alltså lite mer skissartad, om man säger så. Okay.
Men du tycker att det funkar, eller?
Jag tycker att det funkar. Och det är lite spännande miljö. Den utspelar sig på olika ställen, med så här igenkänning för mig, för det var ju bland annat i Helsingborg. Den inleds ju faktiskt med att de filmar nerifrån Fria Bad i Helsingborg. Så det var ju lite läckert. Och sen är den i Malmö och tydligen utspelar sig även i Köpenhamn. Hon gillar ju lite sådana här industriella miljöer, får jag känslan av. Så att den är väldigt, väldigt snygg, snyggt gjord.
Ja.
Och jag tycker att skådespelarna är riktigt duktiga.
Ja.
Så det är väldigt roligt att säga att de är så skickliga, för att de är ju väldigt unga. Så att där är ju en speciell scen i det man skulle kunna säga också om det här, som jag skulle vilja säga om de här böckerna, det är ju att man flyttas ju tillbaka, eller flyttas ju tillbaka till sin egen tonårstid väldigt mycket.
Ja, vi ska prata lite mer om det sen när jag kom in på den bok som jag läste.
Ja.
Ett ganska långt hållande med.
Ja, alltså jag färdas ju tillbaka och inser ju att det var en ganska hård, tuff miljö i skolan.
Ja, det verkar vara att det är alltid Helsingborg.
Ja.
Jag är inte uppvuxen här, så jag har ju så många relation till skolor och sånt där här i Helsingborg.
Nej.
Men visst, alltså du bara säkert tycker jag har varit hemma i Karlskrona. Jag tänkte inte så jättemycket.
Nej, men det kanske var hårdare i Skåne, för att Lina Arvidsson som har skrivit boken är ju själv från Skåne. Och jo, jag upplever att den här tuffa hårdheten som man hade, som man blev bemött som tjej, den gestaltas ju väldigt väl i både bok och film. Och det var ganska tuff igenkänning
ja.
På den,
ja.
Kan jag säga.
Ja.
Och det är också, där också en intressant scen i filmen som jag skulle vilja bara spela upp.
Ja,
där,
jag spelade upp den.
Ja, där Mias pappa då sitter där de äntligen har fått till ett möte. Deras relation känns lite varmare i filmen än i boken.
Okay.
Och där han kommenterar filmen. Hon är ju lite trött på att han sitter och kommenterar filmen.
De kollar på en film.
Kollar på en film ihop och firar hennes födelsedag. Okay. Och han har bakat en tårta, de precis haft tårtkrig. Och sen sätter okay. de sig och tittar på en film. Alltså riktigt härligt tårtkrig. Och då sitter och då kommenterar han filmen så här. Då.
Ja,
precis. Mia bara till sin pappa och tittar ja, lite grann på ja, honom sådär.
Ja, tycker att det är lite småjobbigt kanske.
Ja,
lite så.
För det är ju det att det är precis det som händer på skolgården att de kanske egentligen känner sig ganska små men de gör sig stora.
Ja.
Och det är ju det som pappan här kommenterar utan kanske, jag vet inte hur mycket han egentligen tänkt igenom det men...
Men uppenbarligen är det viktigt för dem. Kan vi ja. Säga. Yes. Har du något mer du vill säga om den här boken? Vad ska vi hoppa vidare?
Alltså nu har jag ju pratat ganska länge om både boken och filmen. Men jag skulle ju vilja säga att det här, den är ja, den är väldigt läsvärd. Jag kommer ju sätta den händerna på många.
Ja,
precis. Och även filmen.
Det är bra. Vi hoppar över. Vi byter genre lite grann. Jag tänkte att jag skulle prata om en bok och en film som heter Cirkeln. Som kanske några av er känner igen. Kanske till och med läst den. Cirkeln är skriven av två författare. Det är Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren. De träffades på en fest och visade sig att de båda två författare, Mats har skrivit massa han har skrivit vuxenböcker tidigare. Och Sara är då kommer från manussidan. De började prata och visade sig att de hade ganska mycket gemensamma intressen. Mycket så här gemensamma tv-serier de tyckte väldigt mycket om, som Twin Peaks till exempel. Buffy the Vampire Slayer och Supernatural. De började prata om att skriva en fantasy-serie som var lite inspirerad av just de här tv-serierna. Och det gick så bra så att de pitchade den här idén till ett förlag på, de kom tror jag med 2 sidor text. Och förlaget då som gav ut den här boken, ska se om vi kan ta reda på vilken det är. Jag har bara pocketförlaget här, den har kommit till pocket också. Men de sa, visst vi köper det här, hur många böcker har ni tänkt det? 3 böcker, sa de. Ja. Då ska man tänka på att de kände inte varandra alls. Nu skulle de då starta ett jättestort projekt som omfattade 3000 sidor. Så de var ganska nervösa. Men böckerna blev fantastiskt framgångsrika och sålts till flera länder, sålts till mer än 20 språk. Så det är en dunderhit med de här böckerna. Hela serien kallas för Engels Foss-serien och det beror på att böckerna utspelas i en liten industriort som heter Engels Foss. Det är en sån typisk ort där det har funnits då ett stort bruk där många då har arbetat och det har då lagts ner vilket har resulterat i mycket hög arbetslöshet och så här ganska alltså jobbig stämning får man väl säga.
Det kallas en lite så här bruksortsfantasy eller?
Ja visst, den är väldigt så här alltså urban fantasy brukar man kalla det här då. Den utspelar sig som i verkliga stadsmiljöer och så vidare men då med det här övernaturliga inslaget. Det är 6 stycken tjejer som är huvudperson i de här böckerna. Det är Minou, Linnea, Ida och Vanessa, Anna-Karin och Rebecca. Och de växer då upp och går på gymnasiet i Engelsfors, på Engelsfors gymnasiet. Och en natt så vaknar, och det är hon som är då berättaren. Hon vaknar av att månen utanför hennes fönster är alldeles blodfärgad. Och hon känner att hon är tvungen att gå mot den gamla gruvan. Det finns en gammal gruva i den här orten då. Och det är mitt i natten, men månen lyser ju hennes väg. Mm. Och det är precis som att hon inte riktigt kan så här kontrollera sig. Hon liksom känner att det är kanske lite konstigt, men jag känner att jag dras mot det här området. Och när hon väl kommer dit så står då de fem andra tjejerna där. Och dessutom står skolans rektor där. Adriana Lopez heter hon.
Mm.
Och hon berättar att Engelsfors, där är alltså, det är en plats på jorden där hinnan mellan vår värld och demonernas värld är väldigt tunn. Och att det dessutom finns vissa människor som arbetar för att den gränsen ska öppnas och demonerna ska välja in i vår värld. Och det blir då ganska jobbigt för oss människor i världen grund och så vidare.
Är detta skildrat, jag sa identiskt nästan, i filmen?
Ja. Det ligger väldigt nära där. Med vissa noter på undantag som jag ska komma in på lite grann. Men det enda som står emot demonerna, det är då de här sex tjejerna. Och alltså, det har säkert gjort grupparbeten i skolan och så vidare. Det kan vara tufft. Och dra åt samma håll. Mm. Många av de här tjejerna tycker dessutom väldigt illa om varandra.
Mm.
Är fiender i skolan.
Mm.
Och tycker liksom att det här är ju skitjobbigt och vad fan ska vi göra det här för? Liksom, har vi inte någonting att säga till om? Så att deras rektor säger då, nej, ni har faktiskt ingen talan i det här. Ni är tvungna att acceptera det här ansvaret. Vilket de också gör mer eller mindre motvilligt. De upptäcker då också att de har olika krafter. Anna-Karin Njemin då, som är en av mina favoritkaraktärer av all time, kan jag säga, i ungdomsböcker.
Vad är det du gillar?
Hon är den här outsidern. Hon bor liksom bit utanför den här orten. Tillsammans med sin mamma. Hon har ett väldigt nära förhållande med sin morfar. Hon tycker om djur. Och hon är svårt mobbad i skolan. Hon är liksom utanför väldigt mycket. Hon märker plötsligt att hon kan kontrollera andra människors tankar och styra dem. Hon har ett jätteansvar som hon inte använder allt för klokt i vissa gånger. För att hon känner sig utanför. Hon vill också bli sedd, älskad och bekräftad.
Hon är en sån person som man får direkt empati för henne.
Nej, jag ska inte säga att det är direkt empati. Nej.
Nej.
Alltså, det är det som är intressant med den här boken. Ja. Det är att de här karaktärerna är så tydligt beskrivna. De har alla fel och brister. De agerar inte alltid rationellt. Alltså väldigt dumt emellanåt. Men de är väldigt, väldigt mänskliga. Jag tror på de här karaktärerna. Mm. De känns jättevälskrivna.
Mm.
Och liksom, jag tycker oftast det är mycket mer intressant att kolla, liksom läsa böckerna för karaktärerna inte är så här enbart goda eller onda, utan de har fel och brist och agerar dumt emellanåt. Mm. Och den är svinbar, hela serien, älskar hela serien, jag blev helt jävla bananas över den här serien jag läste.
Och du är ju inte ensam, för det kommer ju hur många som helst fortfarande som vill ha
fortfarande är det så.
Del 1,
ja.
Och vi har många av del 1.
Ja, det märker man fortfarande att de författarna då, Sara och Mats, att de fortfarande liksom jobbar lite med att hitta sitt språk.
Mm.
I bok 2 och 3, då drar de ju igång. Då har de ju verkligen klickat ihop. Och de är magiska verkligen. Det är skitbra fantasy det här som sticker ut lite extra från mycket av det som kommer.
Mm. Och sen har du den här då filmen.
Ja, filmen då som kom, ska vi säga, filmen kom 2015. Och det är då som är intressant med filmen. Alltså, jag följer boken ganska mycket, men två viktiga karaktärer som jag tycker väldigt mycket om i boken. De är borttagna i filmen. Dels är det Nicodemus som är vaktmästare och den mest uråldriga man någonsin har sett kräla omkring. Då. Han är då skyddare åt de här flickorna. Han är extremt konstig och märklig och jag älskar ju sådana karaktärer.
Mm.
Och så är det då en kvinna som heter Mona Månstråle som driver en sån här okult affär i Engelsfors centrum och säljer en massa konstiga prylar som de här tjejerna kommer i kontakt med. Dem.
Det låter lite läckert.
Och det var många som tyckte att det var fasen att ni har tagit bort Nicodemus och Mona. Det var liksom att det ska, men så var då involverad i manuskrivandet och förklarade då att ja, det var jobbiga beslut, men vi valde ändå att göra det på grund av anledningar, helt enkelt. Så att jag tycker ändå att filmen är sjukt sevärd. Den är liksom intressant, och framförallt har de varit väldigt bra skådespelare till rollerna.
Det är ju en bok här alltså på 515 sidor, ja, så det, jag tänker att det är riktigt...
Sen är det liksom, man märker det, alltså, man kollar på Sagan om ringen och så vidare, då märker man att det är mycket pengar. Det är mycket mer pengar involverade i att göra film utomlands än vad det är att göra i Sverige.
Ja.
Här är det svårt att komma till skott liksom, och få in massiva budgetar. Och det är lite synd, men så är det. Det är som en faktisk verklighet. Så, men se ändå filmen, jag tycker att den har fångat känslan i boken väldigt bra. Och så gott läst boken, den är ju magiskt bra.
Ja, läckert.
Ja. Vad bra. Ja, ska vi, vill du prata mer eller?
Ja.
Ja, det är klart. Vi
måste jag har ju då läst en författare som är... som heter Jessica Schiefauer.
Ja, denna magiska författare.
Denna otroliga författare som inte fick Nobelpriset idag.
Nej.
Men hon har ju fått
Augustpriset.
Hon har fått det två gånger, vilket det är. Men hon spelar ju i en egen liga, kan man ju säga. Det har väl att göra med, skulle jag tro, att det dels är hon ju, kan jag säga... Det är ju lite små konstverk, hennes böcker. De har ju väldigt många bottnar och man kan hitta otroligt mycket. De känns väldigt äkta. Hon fick ju Augustpriset då för, det första hon fick var ju för Pojkarna.
Ja.
Och det är där jag då har läst boken och sett filmen.
Vad handlar det om?
Pojkarna är ju också faktiskt, handlar ju också om ett kompisgäng. Det är Kim, Momo och Bella. Och berättarrösten i det här fallet är då Kim. Och de är ju lite olika sinsemellan. Kim har ju en lite, har det lite tufft hemma, lite tuffare än de andra skulle jag nog säga. Momo är ju den som växt upp i sån här, man kan bli lite avundsjuk i sån här riktigt konstnärshem och där föräldrarna är, jag tror att den ena är arkitekt och jag kommer inte ihåg vad den andra är, men det är hela tiden för sig går något spännande, något magiskt, något pyssligt. Och Momo är då väldigt duktig på att sy. Bella är ju den här som är liksom trädgårdsmästaren, botanikern som har ett eget fantastiskt växthus som nästan sprängs av alla växter som finns där i. Men de här tre har ju en underbar vänskap som man kan bli grymt avundsjuk på.
Ja.
För den är så här varm, nära, trygg.
Ja.
Lite grann som den vi läste boken jag pratade om innan då. Det borde finnas regler, så finns det liksom en trygghet som det också händer någonting med. För det händer ju någonting här, och det är ju då... De brottas ju också med den här... Den egna, sköna, trygga världen. Men så finns det den här... kalla, vardagsgrå skolvärlden som är brutal. Och den är brutal mot de alla tre. Men kanske speciellt då mot Bella. Som blir ju både slagen, de tar henne på brösten och de håller på. Hon är ju hårt mobbad, kan man säga. Av alla idioterna. Som försöker hitta sin roll även där. Och det som händer är att i det här växthuset så har då Bella odlat fram en magisk växt som har en speciell saft. Och en kväll så bestämde de sig att de ska dricka av den saften. Och samtidigt är de då iklädda kostymer som Momo har sytt till dem.
Okay.
Ja, och jag tänkte bara läsa ett litet kort...
Ja,
väldigt
det.
Snyggt
ja.
Utdrag här. Min kropp satt på mig som något främmande. En gummidräkt som klibbade och kliade. Men hur jag rev och skrapade med naglarna så satt den där den satt. Om nätterna kunde jag drömma att min kropp föll av mig. Det var så enkelt. Plötsligt hittade jag en dragkedja i huden. Ibland satt den längs med innanlåret. Ibland över magen, ut med ryggen eller mellan benen. Jag öppnade den, kunde känna luften sila in mot min riktiga hud därunder, som ett vakuum när det släpper. Och jag skalade av mig skinnet, klev ur det som ett smutsigt klädesplagg och kände det svala golvet mot mina nya fotsulor. Men när jag gick mot spegeln för att se hur jag egentligen såg ut vaknade jag alltid innan jag hunnit fram. Och detta är då alltså en dröm som Kim har och som han berättar om för, jag tror att det är för Bella han berättar den för. Men den som syr kostymerna är ju då mormor. Och då dels kliver de in och blir någonting annat. För det som jag har varit lite intervjuer då med Jessica.
Ja.
Och hon pratar ju om att hon skriver som en slags, att hennes skrivan är en slags motståndsrörelse eller någonting i den stilen. Och hon har ju själv berättat hur hon upplevde att kvinnokroppen, även om inte hon har inte upplevt det här som man, som kommer att beskriva senare i boken, som en person som är, har dysfori när man är född, känner att man är född i fel kropp. Men hon har känt att som kvinna är man väldigt utsatt, väldigt begränsad och frihetsberövad på grund av sin kropp.
Ja.
Så därför kan hon känna ett släktskap i det och tycker att, och har även fått bemötande från många transpersoner att de kan känna igen sig i den här boken.
Okay.
Och bland annat då Saga Bäcker som är skådespelare och transperson. Hon har uttryckt sig om boken och sagt att det här är en bok som kan rädda liv då.
Fantastiskt, tänk att få en sån...
Ja, och hon har fått brev, alltså författaren har ju fått brev då, för hon har jättemånga sagt att den här boken har räddat deras liv och gjort att de inte har tagit livet av sig.
Fantastiskt.
Så att,
otroligt,
ja. Det är faktiskt otroligt. Så att det som händer i alla fall är att när de dricker den här saften så förvandlas de till pojkar.
Ja.
Och börjar då leva ett helt annat liv. Men den som mest attraheras av att gå in i den här andra slags personligheten är ju då Kim.
Mm.
Som man förstår lider av någon form av dysfori. Och inte känner sig hemma i sin kropp.
Nej.
Och förvandlas då till den här killen. Och det är också en fantastiskt duktig skådespelare. Som gör rollen som Kim.
Ja.
Kan inte namnet precis just nu. Det får ni ta reda på själva och kolla på filmen.
Ja.
Filmen.
Ja.
Ska jag kanske nämna också.
Ja, det tycker jag absolut.
Om vem som har gjort den.
Ja.
Det är då faktiskt en författare också.
Okay.
Både filmare och författare. Som du kanske känner igen. Alexandra Therese Kleining som har gjort boken 14.
Ja, det klingar lite bekant.
Ja, det är ju den enda boken som jag vet i alla fall som hon har skrivit.
Okay.
Men även personerna i boken, kanske inte sa innan, de är ju också 14 år.
Ja.
Och personen då i hennes film är ju då 14 år. Det är ju en känslig ålder. Och jag tycker ju filmen också verkligen gör boken rättvisa. Det här kan ju vara svårt att filma. För att boken är ju en... Den pendlar ju mellan den här... Man kan säga att det är liksom en magisk realism. Lite grann som så här Selma Lagerlöf, Jandy Nelson...
Ja.
Gabriel Garcia Marquez, lite den känslan va? Där vi har den här liksom hårda vardagsverkligheten och så samtidigt så har vi den här slingrande växtligheten där du kan dricka en droppe och så förvandlas du till någonting helt annat.
Jag älskar sånt.
Ja, och att göra en film, jag tänker att det inte är helt lätt som har de här bitarna. Och dessutom då göra en film i Sverige med det du berättar om begränsningar och med budget och hela den. Och den här filmen har ju bemötts på väldigt många... Alltså det är så speciellt. För att den fick en sexa i Svenska Dagbladet, förlåt. Medan den har liksom verkligen trashats i vissa sammanhang. Och har tyckt att den var jättedålig.
Okay.
Och när jag satt och skulle se filmen så kommer min bonusdotter förbi och bara... Åh, ska du kolla på den filmen? Ja, den skulle vi ju se... Den har vi sett i skolan.
Mm.
Den är bra, sa hon. Vi skulle läsa boken också, det var ingen som gjorde. Men vi såg filmen.
Ja.
Får jag kolla med dig? Så satt hon sig och såg hela filmen med mig. Så det var väldigt trevligt med sällskap där.
Det där är ju lite intressant, för det är likadant med cirkeln med filmen. Då, att, alltså, tycker man om bokscen så tycker man om filmen. Och det verkar vara likadant med den här. Då, att man liksom, alltså, antingen eller.
Uh-huh.
Att liksom, ja... Det är så här, man tycker inte bara om den att säga att den var okej, utan antingen så är det bara så att den är jättebra eller så är den inte alls bra.
Nej, alltså jag tror också liksom lite grann, för att om man tänker så här, hur pojkarna, hur den boken börjar, så utgår den faktiskt från en äldre person. Som, alltså Kim är ju då vuxen kan man säga, eller till och med gammal, och börjar då se tillbaka i tiden. Och det är klart att den utmanar nog lite grann i sitt språk och så. Och tilltalar säkert väldigt många vuxna den här boken. Ja. Precis som När hundarna kommer, så också en bok som tilltalar många vuxna också.
Ja.
Lite svårare kanske ta till sig boken om man inte är en väldigt van läsare och riktig bokslukare som läser allt, om man säger så. Filmen, skådespeleriet haltar lite grann ibland, dock inte när de är pojkar, då är den mer, det är någonting annat, det är skådespeleriet där, upplever jag. Men i alla fall, det jag ska säga då, som är lite... Som filmen handlar väldigt mycket om. Den är ganska brutal. Det är ganska mycket våld i den.
Okay.
Så förutom att det är det här brutala våldet då i skolan. Den här mobbningen. Så är det också när de kliver in i de här andra rollerna. Och då framförallt Kim som mer och mer börjar liksom dricka den här saften hela tiden.
Ja.
Och Blomman dör ju till slut, va? För att han dricker ju saften hela tiden. Och kan inte sluta dricka den här saften. Och vill... För att plötsligt så känner ju sig Kim som... Att hen är i sin rätta kropp.
Ja.
Och det är en underbar känsla. Och blir då kär i Tony som är den här värstingen.
Okay.
Vi har ju också liksom en klassskildring i den här boken också, tycker jag. Både i, tycker jag, i Kims hemförhållande och den här Tony som har det... Alltså Kim lever ju med en pappa som är, vad ska jag säga, dysfunktionell.
Mm.
Nej, det är inte Kim. Förlåt. Nu blandar jag ihop det. Vad sa du?
Ja,
okay. Jag blandar faktiskt ihop det här. Det är Bella som lever ihop med en pappa som är dysfunktionell.
Okay.
Och Tony, som Kim blir kär i, är den här klassiska, hårda värstingkillen som är totalt... Ja, alltså som är kriminell och har faktiskt ett fruktansvärt tufft liv.
Mm.
Och som dessutom är antagligen... homosexuell och homofob.
Jaha, så det är mycket självhat där då.
Ja.
Mm.
Och det är ganska mycket av filmen som utspelar sig kring detta då.
Okay.
Så det är väldigt, väldigt starka scener.
Jag tror, du har ju ett varningens finger här med andra ord. Eller?
Ja, men det gör jag nog. Mm. Alltså jag tycker att det är väldigt starka våldscener i den här filmen. Men på något sätt så tror jag att det är en verklighet som finns, alltså i ungdomars liv, tyvärr.
Vi kan växla över. Känner du dig färdig med att berätta om boken och filmen?
Ja.
Det är bra. Pojkarna av Jessica Schiefauer. Fantastiskt författarskap. Vi älskar ju henne.
Det gör vi.
Jag tänkte att jag skulle ta och berätta om en bok som jag läste när jag precis började jobba som bibliotekarie. Det gjorde jag 2003. Började jobba i Lund. Och jag hade inte läst speciellt mycket ungdomslitteratur. Eller barnlitteratur för den delen. Så en av de första böckerna jag satte mig att läsa. Det var en bok som heter Sandor/Ida. Som kom 2001. Det är skriven av Sara Kadefoss. Och jag tog med den hem från jobbet. Och satte mig att läsa hemma på kvällen. Och jag läste ju ganska långsamt ändå, så jag satt med den och läste. Jag glömde att äta, jag glömde att gå och lägga mig. Och sen när klockan då ringde var morgonen, så satt jag fortfarande och läste och hade då läst hela natten.
Alltså då blev jag ju jättenyfiken. Ja. Vad är det som gör att du fastnar så?
Alltså det första är ju då att jag är lite grann en sån här sucker för klassiska upplägg. Alltså det här är då två väldigt olika personer. De bor i två olika städer och Ida bor ju i Stockholm.
Mm.
Och Sandor bor i en liksom förort till Göteborg. Och Ida är då, hon är ju väldigt populär. Hon anses vara väldigt snygg och attraktiv. Och hon är liksom den här klassiska partytjejen verkligen.
Mm.
Och Sandor är ju då, han håller på med ballett. Hans familj är ju då inflyttad från Ungern, tror jag det är. Och mamma är då väldigt hängiven ballettdansös i hemlandet. Och Sandor har ju då också börjat dansa ballett. Och han är skitduktig på det. Verkligen så här hög nivå på hans dans. Han blir då sedd som bög och som är ganska så utstött och mobbad i skolan. Han har en, jag kan inte säga att det är en vän, men någon som han umgås med. Det är mer så här, jag får en riktig känsla för deras vänskap. Det är mer så här alibi-vänskap.
Mm, mm. Liksom. För att ha någon.
Ja, faktiskt. I alla fall från Sanders sida.
Mm.
En kväll då så går Sander in på en chatt. Det man kan skriva. Alltså det, på den här tiden var ju chatten var ju vanligt förekommande, men inte så de
är direkt. Det är ändå lite, 2001 kom boken, va?
Ja.
Så det känns ju som att den ändå är nästan lite så här, kan lika gärna läsa den idag, eller
ja,
hur?
Ja, absolut. Ja. Ja. Men där skriver då Sandro av sig lite grann och han, liksom, han känner sig väldigt ensam och sådär. Han skriver om det finns någon som känner ungefär som han. Och Ida, hon är också inne på den här chatten och hon skriver inte så mycket där själv, men hon tycker om att läsa. Och hon känner exakt samma sak som Sandor. Ida har ju då en, alltså Sandor har en bra familjeförhållanden. Hans familj är trygg och säker och omvårdnad och stöttar honom. Idas familj är då, pappan har, de föräldrar är skilda, pappan har startat en ny familj. Hon har inte så mycket kontakt med sin far Ida. Och mamman är... är som sjukskriven, ligger bara hemma och mår fruktansvärt dåligt. Men Ida känner sig väldigt ensam och utsatt. Så att efter en dag så går hon in och så svarar hon då på Sandors meddelande att hon känner exakt likadant. Och de börjar då chatta allt mer intensivt i ett eget chattrum. Och de chattar och de till slut så ja, de får ju känslor för varandra. Och det är så klassiskt upplägg.
Mm.
Och det kan falla hur plats som helst och bli som hur töntigt och lökigt som helst. Men det blir det inte här. Alltså, sitter upp och läser en bok i 10 timmar över en hel natt och glömmer att äta. Den är bra liksom.
Vad är det de alltså, chattar om som gör att det blir
allt,
det här?
Allt möjligt liksom. Det är det som är den stora förtjänsten tycker jag den här boken. Dels att jag tycker väldigt bra om både Sandra och Ida. Och sen tycker jag då att Sara Kadefors har ju fångat det här. Det är ju svårt att fånga hur folk pratar och chattar så att det inte känns fattigt.
Mm.
Men jag köper det här. Det känns liksom trovärdigt. Hon har jobbat mycket med de här chattmeddelandena. Och det känns liksom på riktigt. Jag köper det. Rakt av. Och då som är den här historien om Sandra och Ida. De beter sig också sketade upp mot varandra.
Okay.
Verkligen så att man känner att det måste ju vara så. Du vet, det är ju sån här klassisk story arc, alltså historieboken brukar man prata om. Att först är det då första treande stegen och sen så blir det jättefint och sen händer det någonting som får det att krascha och sen ska de plocka upp det på slutet.
Ja, lite som i verkligheten.
Ja, lite så. Man vill gärna, ja, det blir fint i alla fall.
Ja.
Det tycker jag då.
Ja, det låter som en underbar bok.
Den är fantastisk. Och filmen kom ju då 2005.
Mm.
Och där har de också lyckats väldigt bra med att fånga känslan i boken. Bra skådespelare som spelar Ida och Sandor. Känns liksom jädra bra. Fantastiskt bra film.
Mm.
Jag tycker verkligen man ska se den. Alltså, men läs boken, herregud, den är... galet bra.
Uh-huh.
Jag satt och läste lite grann innan vi skulle spela in och det var bara så här. Åh, vad bra den är.
Jag har läst lite vuxenstjärnlitteratur av Sara Kadefors. Ja, jag tycker hon har en väldigt en skön ton.
Ja, det är bra. Så att läs en gott folk, alltså, den finns i pocket hos oss och på massa andra ställen också. Så man kommer låna. Helt enkelt. Mm.
Och nu ska du prata om en av våra bokfikaböcker.
Ja.
Men var du med på bokfikat när vi hade den boken? Du var det.
Ja, jag hade kommit tillbaka.
Du hade kommit tillbaka. Ja. Gjort en sån här jublande entré och bara yes, nu kör vi gott folk.
En jublande entré.
Ja. Och så blev det...
Jag och Örn och tjejen som dör av Jesse Andrews.
Den är ju så skön.
Den här boken kom ju då 2012 på engelska. Vi har den på engelska också. Den heter Me and Earl and the Dying Girl. Det funkar lite bättre på engelska. Då får man ju den här rimmade
också. Ja, faktiskt. Alltså den titeln kanske de hade kunnat snitsa till lite.
Nej, jag vet inte. Den är på vilket fall.
Ja, det är den. Ja. Och grön. Väldigt snygg grön ja. Bok, limegrön.
Ja, och den svenska översättningen kom 2015, filmen kom 2015.
Ja.
Och den här boken utspelar sig i Pittsburgh. Jesse Andrews är uppvuxen i Pittsburgh. Huvudpersonen då, berättar jag, är ju då Greg. Som bor i som ett bra medelklassområde med sin trygga familj. Och hans kompis Earl, som bor på andra sidan spåren i de betydligt mer sämre lottade delarna av Pittsburgh. Mm. De har ett gemensamt intresse. De gör egna alltså parodier på klassiska filmer.
Just det.
Det är helt löket, men de älskar ju det här hantverket och känner att det här är jätteroligt.
Det är rätt så mycket humor i den boken, ja, hela tiden. Allting är, mycket, ingenting är riktigt på allvar, upplever nej, man faktiskt.
Det är mycket knappa karaktärer.
Ja, absolut. Mycket dialog mellan ja. De här, som upplagt för att bli film.
Ja.
Och späckad med filmreferenser, ja. Hela boken
hela,
rakt igenom.
Hela boken är stressad.
Mm.
Greg, han är ju då, alltså, amerikanska high school-miljöer och så vidare, det finns ju massor beskrivningar av det. Det är olika klickar och så vidare, man tillhör något gäng eller en gruppering. Greg har gjort en grej att han är ju kompis med jättemånga, men han känner inte riktigt någon på allvar. Alltså, den här, han är med fast ändå inte på allvar.
Mm.
Men sen är det då en tjej som heter
Rachel. Han tycker det är ganska smart väl också?
Han tycker det är väldigt
det är en liten sån strategi bekvämt. Han har.
Ja, han har det. Mm. Det är alltså, han vill inte, så att säga, det är jobbigt där med nära relationer.
Mm.
Men den här tjejen då, Rachel, som går i hans skola. Det är en tjej som han har stött på i sin kyrka. De är judar. Och en dag när han kom hem från skolan så berättade då Gregs mamma att Rachel har fått leukemi. Och det är ju allvarlig form av cancer. Hon kommer ju med stor sannolikhet att dö. Och hon beordrar då sin lille pojk att nu får du faktiskt vara en god vän. Du får liksom bli kompis med Rachel och hjälpa henne genom det här. Det måste vara fruktansvärt känsla att veta att du är 16-17 år gammal och du har en så allvarlig sjukdom att du kommer dö. Det är klart att det känns skitjobbigt. Och Greg, han tycker att det här också känns jobbigt. Det är fruktansvärt tycker han. Men det här med att bli jättegod kompis med Rachel, det är ju han. Åh, det tar emot för honom alltså.
Mm.
Men mamman är en sån här typisk, klassisk mamma. Hon tjatar hål i huvudet på honom.
Och så är hon också så klassiskt godhjärtad amerikansk som ska göra lite sån, lite welfare, lite
ja.
Social welfare.
Ja, precis.
För att de ska få lite poäng där i
ja,
himlen. Nu är jag lite krass, men det känns ju lite så.
Lite chutzpa, säger hon då. Ja. Chutzpa är då ett begrepp från jiddisch, tror jag. Mm. Som då, alltså, god gärning. Helt enkelt. Mm. Det ger lite extra kredit i himlen. Mm. Om man nu vill tro på det. Men Greg han går i alla fall dit och blir kompis med Rachel. Mm. Och han tycker det är jobbigt. De första mötena är ganska krystade och väldigt roliga. För att han inser att jag måste muntra upp henne. Så att han börjar beskriva vad han och Earl gör och så vidare. Den är jätterolig, den här boken. Och den är... påminner ju väldigt mycket om den här andra stora cancerboken, Förr eller senare exploderar jag.
Mm.
Det kan vara värt att veta att John Green som har skrivit Förr eller senare exploderar, han är också från Pittsburgh. Och de känner varandra lite flyktigt, tror jag, både John och Jesse. Då.
Men vad tyckte du nu alltså, om filmen i förhållande till boken? Alltså filmen var ju väldigt bra. Jag testade den faktiskt på mina barn också och de gillar den. Jag tycker
att filmen är jätterolig. För att det som man då säger, deras lärare, den här läraren som heter Soppa. Du vet, respect the research.
Mm, ja, precis. Så det är också en härlig karaktär. Ja.
Och han äter då sån här fosoppa. Han har behållare med fosoppa på sitt kontor. Och liksom är så här klassisk, alltså... Ja, det var en asskön karaktär. Och även då Earls bröder som då är lite mer våldsamma slaget får man väl säga.
Ja, definitivt. För de har ju ingen som riktigt fostrar dem. Jag tror, är det inte så att mamman sitter uppe och har någon speciell sån här lite...
Telefonsexverksamhet. Ja, tror de i alla fall. Det är så
här, ja, men det är lite... Och det är skönt att de inte går in i det. De lämnar ju det lite...
Lite så
faktiskt. Tycker vi är väldigt bra.
Ja, men klart läser en bok. Alltså, en bok som typ ett allvarligt ämne på ett väldigt roligt sätt. Alltså, och det känns inte, alltså, jag hade kunnat bli jättejobbigt. Men han gillar sina karaktärer, Jesse Andrews, som han behandlar dem med stor varsamhet. Och, jag får en väldigt varm känsla av den här boken.
Och det som vi eller, brukar sakna det är lite grann det här med humorn i böckerna.
Ja, det blir jättemycket allvar kan jag säga.
Ja,
och det är mycket humor.
Mm. Mycket humor, och det vill jag faktiskt säga om det här, det borde finnas regler också.
Ja.
Jag skrattade högt väldigt många gånger när jag läste den. Och det är ju alltid ett
Jag kommer också ihåg att jag skrattade väldigt mycket när jag läste, och när jag läste den här Yoga Girl och tjejen som
dör. Ja, men det är den här när man har hittat den här tonen och är lite, har lite timing, hur man nu kan ha timing i böcker, men det känns som att man kan det, och den där känslan för lite absurd humor.
Ja, det absolut. Du, jag känner väl att vi kanske ska hålla där. Vi har gafflat på rätt bra.
Ja, det har vi faktiskt.
Ja, det har vi. Jag hoppas att vi kan stå ut med ett lite längre avsnitt den här gången, gott folk. Ja. För vi fick ju lite feeling här som du märkte.
Ja, och vad kör vi på nästa gång?
Då, gott folk, kommer jag och Susanne Johansson kommer vi ha som gäst nästa gång. Vi kommer att prata skräck. Det blir mycket blod och massa kul grejer. Precis. Ja, det blir skräck i nästa avsnitt helt enkelt. Och ja, vi hörs en helt annan gång.
Ja, ha det riktigt bra.
Ha det fint hörni, och ta hand om.
Glöm inte att prenumerera på vår podd.
Nej, precis.
Och berätta för hela världen om det.
Hela världen. Okej. Ja, hej hej.
Hej hej. Och där börjar man ju slappna av.